Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Avsnitt 7, genivanor. Vi är här med Thomas von Bjørnsen som är aktuell med nya filmen Vilken jävla cirkus. Född i en adelsfamilj och uppväxt i arbetarkvarteren i Göteborg så har han blivit en av våra mest folkkära skådespelare. Vi träffades för ett samtal om hans skådespelarvanor, efterfesterna med Håkan Hellström och att använda humorn som ett sätt att närma sig döden. Men vi börjar med att prata om clownerna och känslorna som de väcker.
Vad är det med liksom, ja, men man pratar om clowner till exempel som väcker så mycket känslor. Det är ju glädje och det är rädsla för vissa och vissa är det sorg. Alltså det finns ju så, det triggar så mycket.
Alltså jag tycker när clownerna är som bäst, som är, det är sällan man ser nu för tiden tyvärr. Alltså, men då har de någon slags, de hade någon förmåga att dra samman hela livet till en liten scen. Eller en liten händelse, vad ska jag säga, ja, en liten scen. Om man ser Charlie Rivel till exempel, jag vet inte om du känner till honom. Det var en clown som, ja, som dog för inte så länge sedan. Han har ett nummer när han kommer in med en stol. Och sen är det numret går till, handlar om hur han ska komma upp på den här stolen. Alltså man drar ner det till en sån här idiot. Alltså, man, det har mycket med barn att göra också. Hur tvååringar eller treåringar beter sig för att klara av tillvaron på något sätt. Och där är clownen som störst när han lyckas fånga precis det, den kampen så att säga, det första. Och det är så jävla komiskt och det är så vansinnigt rörande och så det, och det blir nästan, det blir som en liten dikt när det är som bäst. Alltså.
Poesi. Du nämnde någonstans att det blir poesi när de är som allra bäst, då är det poetiskt liksom.
Ja.
Kan du utveckla det lite?
Ja, alltså det handlar om att man vågar skala av allt onödigt. Alltså man tar bort och tar bort och tar bort och tar bort och rensar tills det bara är själva, vad ska man, kärnan kvar av det som jag vill berätta. Det viktigaste. Och, och de stora, de hade den förmågan att visa det i att skala bort, ta bort helt enkelt. Avstå från allt det där utanpå krafset, utan bara gå på kärnan på något sätt.
Och vad är den där kärnan då, eller vad kan det vara?
I mitt exempel med Charlie River för mig då, hur vi ska klara av att leva här på jorden om man drar ut det väldigt stort då. Och det, i form av bilden är alltså att ta sig upp på den här stolen och han lyfter stolen också på en ställe och tappar ner den i huvudet och det gjorde så ont och du bara känner, och det är din treåring som står där och försöker liksom klara av.
Men det är liksom hela alltså, den mänskliga liksom tillvaron på något sätt som kokas ner i en stolsketch.
Ja, precis.
Det låter ju helt otroligt.
Det fanns ju en som heter, den kanske du känner till, Joe Jackson Jr.
Nej.
Han kommer in på en cykel som går sönder i olika delar. Så han sätter ihop den fel och han tar sig ändå fram på den.
Mm.
Och det är samma sak egentligen. Det handlar om hur man ska klara av tillvaron på något sätt.
Ja. Men på tal, vi pratade lite om Hellström där innan, men slutscenen på hans konsert som var där du också har varit med då, när det är Charlie Chaplin, det är ju en karaktär, det är inte en clown, men där han vandrar iväg i det står DN, man där var i gryningen, så spelar de Du snart där med Håkan Hellström. Mm. Det är så oerhört rörande. Ja, men det känns som att det tangerar lite det du...
Jo, men det är samma. Det är samma.
Kan, jag har svårt att sätta ord. Kan inte du försöka sätta ord på vad det är där som gör att man nästan börjar gråta då? Liksom?
Ja, det handlar om... Det är ju sentimentalt kan man säga att det är, men det är sentimentalt på ett väldigt fint sätt. Och Chaplin, han är inte bara en karaktär, utan han hade ju clownen också i sig. Han gjorde ju den här cirkusnummer också i sina filmer. Men han har ju det där... Det är ju något vemodigt också samtidigt över det hela. Som jag tror Håkan går igång på. Som jag också går igång på. Som är någon slags... Som också hör till den sån där grundläggande i livet. Att vemodet, det känner vi alla på något sätt igen. Va? Att det är något väldigt... Det är inte så lätt att leva.
Nej, eller? Nej. Och jag tänker, men hur måste man vara så central för det arbetet? Kan det vara ett sätt att nå fram till andra känslor i det man vill berätta? Att man har humorn som någonting, en plattform att stå på. Mm. Eller, och sen så kan du därigenom få access till...
Absolut.
Rädsla, sorg och så.
Ja, visst. Men det är ju klassiskt egentligen det där. Jag vet, Hasse Tage pratade om det också. Att man måste få, till början, man måste underhålla. Få publiken att öppna sig och skratta. Och sen kan man börja prata om det tråkiga. Eller, eller, ja, om det nu är död eller vad det kan vara för någonting. Men då, i och med att man har fått det första skrattet, så vet man att då har man fått hittat en öppning som man kan kunna berätta om det andra också.
Men har du varit så, har du något exempel på i ditt arbete att du har använt humor för att sen nå en annan känsla hos publiken?
Ja, alltså de revyerna som jag har gjort, så försöker jag alltid, jag börjar ju alltid med att prata med publiken. Alltså gå in och göra någonting med publiken nära så. Hej, vad du ska inte sitta där. Har du köpt biljetter? Alltså vad man nu gör, va? Bara för då får jag någon slags jätteenergi av detta. Och de vet att jag inte är farlig. Och att han pratar till oss på riktigt faktiskt. Och det blir någon slags jätteenkelt egentligen. Men det ändå är det en sån där suverän öppningsstämning och sen börja arbeta i.
Mm. Har du något sen då vad du vill ta, där du har tänkt innan, sen vill jag kunna nå fram till att prata om det här jättemörka ämnet?
Ja, ja, visst.
Har du något exempel på hur på det liksom?
Från revyn hade jag en sång som handlar om, jag hade en monolog till och med som handlar om att dö, och jag dog på scenen.
Ah, okay.
Också gick ner i en sån här bild av skriet av Munk, om du vet, Kai Munk. Inte Kai Munk, vad fan heter det? Edvard Munk, målaren. Och det känner man, nu är det på gränsen här, så det här är inte riktigt. Så då får man ju luckra upp till sen efteråt, men man kan ändå göra det innan, fullt ut. Så här.
Du sa någonstans i en intervju såhär, ju roligare och burleskare man är, desto allvarligare kan man också vara.
Ja, det tror jag. Ju mer skratt man får, desto djupare kan man gå, tror jag.
Ja.
Om man vågar och har materialet, det gäller ju få det också.
Ja. Men jag läste en väldigt stark scen, så här, du som sagt arbetarklassbakgrund, du gick på Hvitfeldtska.
Ja, precis.
Då var det en så här stark scen att läraren kallade upp dig några till i klassen för att få, ni skulle få nedsatt terminsavgift för att ni var från andra familjer.
Du var fattiga.
Ja, och det var en slags golgatavandring fram till katedern där. Mm. Alltså, minns du det? Alltså, har sånt där färgat dig?
Absolut, jättemycket tror jag. Utan att jag har tänkt på det. Men det här med att kompensera och visa att jag duger och att jag kan någonting ändå. Det tror jag har varit, alltså... Alltså jag kom från en miljö där jag märkte att mina klasskamrater, de bodde inte så som jag bodde. Och då fick jag liksom låtsas att jag var lika fina som dem. Så det var mycket vita skjortor och hög krag, och så man skulle se ut på ett visst sätt och tala den här lite kissnödiga göteborgskan, ungefär som Gyllenhammar, du vet den där stilen. Så han satt här förresten i matsalen.
Okej. Har ni träffats
av det? Men jag nickade till honom så här lite, och jävlar vad gjorde jag nu? Ja, det tycker jag. Bara bra. Ja, men så jag fick leva upp. Så jag hade ju en tid i skolan där jag fick låtsas att jag var någon annan som jag egentligen inte var. För att passa in.
Mm.
Och där kom humorn också in tillsammans med en kompis. Vi köpte en bandspelare och hade varannan vecka var. Och så gjorde vi sådana här grejer. Han intervjuade mig och så var jag en massa olika knäppa typer. Så vi gjorde en massa intervjuer som vi spelade upp för folk som tyckte det var jätteroligt.
Mm.
Så det var min första liksom... Där jag fick respons på någonting som jag hade gjort.
Mm, mm.
Och det var det första fröet egentligen till det här med att det blev teater sen.
Om vi pratar om skådespelhantverket, så där, vad gör du liksom minuterna innan du går på en scen när du sitter ensam i logen? Liksom? Hur är förberedelserna?
Alltså jag har inga såna här att jag måste gå tre gånger över tröskeln och fram och tillbaka, och vissa har ju såna här ljuset ska tändas där innan jag sätter mig, alltså, utan jag har jag möjlighet så kommer jag ganska sent. Det är en sån här grej jag har. Och förr i tiden kunde det skrämma slag på ensemblen, och så kommer han eller kommer han inte. För jag tyckte om det där, jag gillade det där att komma direkt från gatan, så direkt in på scenen på något sätt, för att få jaga den här fräschhetskänslan hos mig själv, att jag inte vet vad som ska hända riktigt. Och så här i publik och så, ja, vi ska spela ramp, ja, och jag är Hamlet, ja, så var det just. Alltså för att komma, får det någon slags jakt på liv helt enkelt.
Vad är det snabbaste du har kommit från gatan in och ställde en fullsatt salong?
Jag tror det var 10 minuter en gång på Folkteatern i Göteborg. Jag har för mig att vi spelade 7 och jag kom 10 och han på mig kläderna och så precis in.
Vad var det? Vilken uppsättning var det?
Jag tror det var Tokalfru, tror jag heter. Det jag spelade en arbetare som på en fabrik som förde in poesi och dikt på arbetsplatsen och blev satt på sinnessjukhus. Och, ja.
Men då är det liksom taxi till teatern.
Nej, bil var det då.
Bil, ja. in i logen, bara ja. Av med kläderna, ja. På med kostymen. Mm. Och sen springa ut.
Mm. Ingen smink, glasögon.
Ja, okej. Okay, ja.
Förutsätter det, tror jag. Men nu är det så att nu är det sminklister ofta. Ja. Den ska sminkas då, sen ska sminkas du då. Så är man tvungen. Nu menar jag ofta tvungen att vara på teatern då. Spelar vi 7, att jag måste vara där 6.
Ja.
För att hinna med, för det ska hinna, alltså, det är en hel ensemble som ska. Och då får man finna sig i.
Men man tänker, alltså, om du kommer direkt in från gatan liksom, alltså, man kanske vill bara ta en minut och bara så här, är jag i balans för det här nu, eller kolla sig själv i spegeln, men det är bara verkligen bara rakt ut för dig.
Ja, alltså, ja, det, ja, alltså, ja, målet är det på något sätt,
ja.
Men även om man inte kan genomföra det, är alltid numera. Men ganska inte, alltså, jag har jobbat med Ulla Skog till exempel. Vi gjorde jättemycket ihop. Och hon ville ju gärna sitta ner i låsen flera timmar innan föreställningen. Kände bara, åh herregud, jag ska bli vansinnig,
alltså. Ja. Ja.
Och gå igenom text och sånt, då vet du, kom jag.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Kom av mig direkt. Men det är olika skådespelare hur man vill ha det där.
Och sen när du väl står på scenen, ibland är det ju, man är kvar på scenen, men två andra skådespelare har dialog och du är fysiskt där, men du kanske inte har. Hur är du med i berättelsen då, när du bara är,
ja, det måste jag
i skuggorna liksom?
Det måste jag vara.
Du kan inte stå och tänka på vad du ska äta.
Ja, det kan jag göra, men det får inte synas.
Ja.
Nej, men alltså, jag är ju mer delaktig som skådespelare, men man inte har någonting att göra just då, så jag är ändå delaktig i att berätta den här historien som vi visar nu. Och det handlar nu om det två, ska han ta livet av honom eller hur? Så jag måste hjälpa dem att så de kan berätta det.
Men om du inte har, du, det står ingenting i manus, du har ingen roll under 10 minuter så att säga. Så du, du är bara på, i skuggorna typ, fast du är på scen.
Ja.
Kan du stå och tänka på annat då, eller är du helt i berättelsen?
Ja, eller jag kommer nog fråga, måste jag stå här?
Ja.
Men alltså, är det så att du måste stå där, då... Det är mycket lättare nämligen om jag står och deltar i vad de gör och är intresserad av det än att jag står och tänker på, det blir mycket jobbigare då om jag ska stå och tänka på fan i match ikväll om det ska gå. För då är det lätt att man, jävlar jag skulle sagt den repliken, den kom aldrig. Jag måste, det är lättare för mig om jag är engagerad, det går fortare också.
Även att det är 30 föreställningar.
Om det är så att jag bara har det att göra i föreställningen, då hade jag nog ballat ur. Om jag inte hade något annat att komma in med och få göra. Det hade varit skittråkigt.
Också ditt samarbete med Håkan Hellström, att du har liksom gästat han på turné, du har spelat i filmen Känner ingen sorg och så vidare. Hur började ni? Hur hittade ni?
Det var jag som träffade honom när han fick årets som Liseberg delade ut ett pris, Astrid Taube gjort en applåd i brons som en del människor får som har gjort Sverige lite gladare och sådär. Och den fick han ett år och då var jag där och grattade honom så satt, och då berättade jag för honom att den där Edelweiss, då hade jag börjat sjunga den lite grann med det här lilla programmet som jag hade, poesiprogrammet, så jag berättade det för honom då. Och så frågade jag, är det okej? Eller så liksom att vi satt och käkade där så. Det är ju grymt, tyckte han. Vad kul, ja visst, jätteroligt. Och så det var helt okej så. Så fortsatte vi käka, så plötsligt säger han, du, kan inte du och jag, vi kan ju göra en duett till den på Slottsskogen som jag ska ha nu första konserten. Och så hörde jag mig själv säga, ja visst, det gör jag gärna. Och tänkte, vad fan sa jag? Så att ja, det var lite orolig sömn den natten. Så, så jag fick ringa honom nästan och fråga, du sa igår, var det på skoj eller menar du allvar? Alltså, vad menar du liksom? Jag snackade med bandet och alla tyckte det var grymt, du är våran hjälte, du måste komma och göra det. Lova att du kommer, lova att jag har visst. Så fick jag göra det då. Det var första gången vi gjorde någonting alltså, i Slottsskogen.
Och liksom Ullevi också. Vilka är dina starkaste ögonblick ifrån de här
stora? Ja, men där vill jag att jag ska komma och spela klarinett. Inte sjunga, inte göra någonting. Jag ska spela klarinett. Jag är ingen klarinett. Alltså jag är ingen musiker. Jag är en glad amatörmusiker som tycker skitkul att spela lite klarinett. Gammal tradjas och sånt. Som jag växte upp med då. Så vill han att jag ska spela klarinett. Och jag måste ju bara säga ja för det. Så liksom... galet.
Ja.
Så det var hans idé. Han ville att jag skulle spela klarinett i... Vad heter låten nu då? Ja, men det var ju helt också märkligt att stå och göra detta med... För jag minns... Där sitter 70 000 människor liksom och lyssnar på detta. Jag minns att jag gjorde någon hämtning sådär. Alltså jag gjorde någon sån grej. Och jag hörde ju liksom... 70 000 människor, de var med. Jag började flyga på riktigt.
Uh-huh.
Det var så otroligt stark. Helt egenartad upplevelse. Liksom.
En midsommarnattsdröm.
Det kan det vara.
Ja, flöjtsolo står där, men det är klarinetten.
Midsommarnattsdröm. Du hör, där är den, där är den. Fan, det låter ju fräckt.
Det låter ju aspö. Är det outset här? Vad får du för känsla?
Vad var det? Det är outro, okej. Okay.
Vad får du för känsla i kroppen när du hör det?
Nej, jag bara ryser.
Men har du, vilket är ditt starkaste ögonblick ifrån? Alltså har ni haft någon liksom, du och Håkan haft någon, har det blivit någon efterfest efter de här konserterna? Eller
har det varit visst.
Kan du berätta?
Då var efter Ullevi var du eller? Så var vi ute hos basistens föräldrars hus ute i skärgården någonstans. Och hade, men det var väldigt lugnt. Det var en sån där, bara underbar rosévin och liksom solen sken och jag sjöng låten igen och så, för
ah, okay.
Hela bandet ville bara sjunga den igen. Och
ah, ah.
Så det var sån där allmän bara gos kanon.
Ah. Inga såna där liksom stökiga
nätter på
andra långgatan. Nej.
Det var ju deras, det hade de klarat av innan.
Ja, ah, jag förstår. Kommer det bli mer liksom musikframträdanden och sådär för dig eller hur?
Nej, jag har det här lilla poesik. Jag har en orkester i Malmö som heter Majorna Seljerote som jag spelar ibland med när jag kan, är ledig och sådär.
Mm. Också så här när man kollar liksom på generationskamrat, det är väldigt, väldigt många som skådar så här, det här året som har gått ur tiden och så här, alltså Björn Granat, Lars Erik Bennett och sen tidigare dina nära då Härenstam och Bjasse Benström. Alltså hur påverkas du av att de här generationskamraterna faller?
Ja, men det är ett skittufft alltså när det händer. Det är jättesvårt. För det är en sån här livet tar slut liksom.
Mm.
Och det gäller ju mig också så småningom. Och det blir väldigt aktuellt då.
Mm.
Men och Marcus och Brasse var ju tufft för det var så nära också. Och så de dessutom, så nära var bara ett år emellan.
Mm.
Det var ju helt knäppt. Å andra sidan så tänker jag att men jag tack för att jag får hålla på liksom.
Ja.
Och gör det bästa möjliga.
Mm.
Beställ in 6 ostron till.
Ja.
Ungefär. Nej, ja. Men, lite så.
Ja. Fler arena gigs.
Ja.
men blir det att man börjar liksom mer omvärdera eller omvärdera men se över hur man lever, att man kanske vill ta vara på det ännu mer eller hur?
Ja, man tänker ju så när det händer just va.
Mm.
När det är aktuellt så tänker jag ju så.
Mm.
Eller försöker, tänk nu på detta. Försök att, som du säger, ta vara på detta nu.
Mm.
Och så, men sen åker man ju in i vardagen ändå liksom. Vi ska ta oss, man ska hinna det och göra det och hinna det och hinna det. Och den räkningen, vad är det för någonting? Måste jag ta... Hur får jag ut de pengarna? Hur ska man ringa? Vem ringer man? In i det här vardags... Det tar ju över, va? Det ska det väl göra också.
Mm.
För att man ska orka... Alltså det går inte att hålla på att tänka på det hela tiden. Då blir man ju också...
Mm.
Då får man ju vara lagd åt depressionshållet i så fall. Och det är ju inte jag.
Nej.
Men just när det händer så är det... Och det är då man tänker på det här. Att det tar slut.
Ja. Men just det att du är liksom verkligen igång och du gör någonting du gillar så mycket och är väldigt bra på. Alltså, sånt kan jag tänka mig hjälper också. Alltså,
ja, det,
folk som går i pension.
Det är en ynnest vet du, för oss som alltså, får hålla på med ett sånt här jobb.
Mm.
Där man blir applåderad dessutom när man gör bra saker. Och ha möjlighet, jag kan gå och stå och sitta. Och, alltså, och man får vara fysisk så.
Mm.
Det är bara liksom, jag känner bara tack.
Vi pratade lite innan om humor och sådär, men det tänker jag också kan vara ett sätt att kanske, ibland kan det ju vara nästan så här bearbeta grejer om det är något som händer, kanske humor kan vara, vi pratade om att man kan få access till andra känslor och sådär, men att det även är ett sätt att bearbeta.
Absolut.
Jobbiga grejer.
Ja, ja, visst. Jag hade ju med i den andra revyn jag gjorde, då fyllde jag 50. Det var ju sånt där, åh nej. Så jag la in det som ett nummer i revyn. Det var ju jättebra att jag gjorde det. Ja. För min egen skull tror jag. Så jag hade en ålderstrappa så här som åkte upp i marken. Så stod jag på det översta steget längst upp och då var det 50.
Ah.
Då har man gått den vägen upp liksom och säger, vad är det nu? Jaha, det var...
Ja, det där är riktigt mörkt.
Ja, det blir väldigt bra, både för mig och publiken. Tror jag.
Men har det varit så nu man ser de senaste åren här då, alltså att när folk har gått bort och så har att arbete och humor och så här, att det har kunnat vara ett verktyg i att bearbeta andra saker?
Ja, liksom. Absolut.
På
den sista revyn jag gjorde, den hette ju då Thomas sista revy.
Mm.
Kan man säga, oj, sista, ska det verkligen vara sista? Ja, det är nog. Nog? Ja, det är nog. Eller det är väl det. Men jag vill ju ändå inte säga att det var det, va? men den hette ju det lik förbannat. För jag vet, alltså det är ju det att, ska man göra en revy så tar det ett år i förberedelsetid och det är ett jättejobb.
Mm.
Hitta på, kreativt hitta på och så. Men det här hade jag ju tagit som tema då, att jag har gjort en del figurer då, en kypare och någon stinta med långa flätor och sådär.
Mm.
Jag hade det som hur är de när de är gamla, och det var liksom ett sätt att som du säger, då bearbeta nu när jag själv håller på att bli riktigt gammal. Då får ju de också bli gamla. Och hur är de då liksom?
Ja.
Så det fanns med där också. Ja. Bearbetandet kan man. Ja.
Vi har lyssnat på Genivanor, en podcast som finns på Acast och iTunes. Pontus de Wolf klipper den och jag heter Victor Johansson. Mig når ni på victor.johansson@svd.se. Vi hörs nästa vecka.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.